Vi ska läsa dagens texter och jag börjar med dagens gammaltestamentliga text som är från första Samuelsboken, första kapitlet, sidan vers 21 till 28 på sidan 200. När Elkana och hela hans familj gick upp till Kilo för att förrätta det årliga offret till Herren och frambära sitt löftesoffer, då följde Hanna inte med. "Jag väntar tills pojken har blivit avvand", sa hon till sin man. "Då ska jag ta med honom och han ska få träda fram inför Herren och stanna där för all framtid." Elkana svarade: "Gör som du finner bäst och vänta tills han är avvand. Må Herren låta det bli som du har sagt." Hanna stannade hemma och ammade sin son till dess han var avvand. Då följde hon med Elkana och de hade med sig en treårig tjur, en säck mjöl och en lägel vin. Så fördes pojken till Herrens hus i Kilo. Han var med dem när de trädde fram inför Herren. Fadern offrade det slaktoffer som han varje år brukade frambära åt Herren. Sedan förde han fram pojken och offrade tjuren. Hanna, pojkens mor, tog honom med sig till Eli och sa: "Hör på mig, Herre, så sant du lever, Herre. Jag är den kvinna som stod här hos dig och bad till Herren. Det var om detta barn jag bad, och Herren har gett mig vad jag bad honom om. Nu vill jag i min tur ge honom tillbaka åt Herren. Så länge han lever ska han tillhöra honom." Därefter tillbad de Herren i Kilo. Och varsågoda och stå upp. Så ska jag läsa evangeliet och det är Lukas evangeliet kapitel 2 vers 22 till 40. Och det är sidan 725. När tiden var inne för deras rening enligt Moselag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen skrivet i Herrens lag att varje förstfödd av manskön ska helgas åt Herren. Och för att offra två turturduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, så tog han honom i famnen och prisade Gud och sa: "Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel." Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: "Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd. För mångas innersta tankar ska komma i dagen." Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter, av Aschers stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i 7 år. Sedan hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet och Guds välbehag var med honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Gud, tack att du ständigt, alltid vill uppenbara dig, avslöja, förmedla någonting av dig själv till oss. Tack att du vill göra det denna förmiddag, också genom ditt ord. Amen. Varsågod och sitt. Hör ni, dagens vägledning ifrån Bibeln tar alltså sitt avstamp ur ett par föräldrapar som, precis som Karin beskrev, levde med vardagens glädje, rikedom men också vånda och oro att ha blivit föräldrar. Och så berör det några pensionärer som får vara med om det där fantastiska, att få förmedla, att få vara med och uppenbara, avslöja, avtäcka, som ordet betyder, uppenbara. Det vill säga att ge någonting av Gud in i en människas liv. Och jag skulle vilja säga redan nu med en gång, det är min, är det något jag ska göra med micken? Nej. Det får ropa så fall, Aron. Jag ska säga redan nu med en gång. Jag skulle bara önska. Min förhoppning är att om 20 minuter. Att du bara finge liten påminnande förväntan om. Wow. Gud vill uppenbara sig för mig genom någon annan. Och att jag och du får vara med och förmedla någonting av Gud till någon annan. Den väntan och förväntan skulle jag önska stärktes denna förmiddag. Så, vi utgår i början med då Josef och Maria som Karin beskrev och berättade om. Och vi utgick ifrån det där kapitlet ju som vi varje jul har läst och hela den där storyn som Karin beskrev om födelsen och allt detta. Och nu är jag precis de där frågorna. Amningen var du inne på. Jag kan tänka på andra saker. Att komma överens om fostran, värderingar i ett hem. Hur ska vi liksom... När ska Jesus behöva gå och lägga sig på kvällarna? Hur mycket tid i paddan får han sitta vid och sådär? Det är många frågor. En sak är uppenbar. Och det är att de var överens om att följa de judiska praktikerna som då var... det som gällde. Och en sån praktik var att efter 8 dagar gå till synagogan och lämna fram barnet för omskärelse och namngivning. Det hade de gjort. Och så var den andra praktiken av att den första sonen skulle lämnas i templet till Gud för att också överlämna och säga: Gud, det här är ditt barn. Inte för att bara första barnet var Guds barn, utan för att symboliskt visa att alla barn är en gåva ifrån Gud. Och samma princip gäller det mesta i livet. Om en liten stund kommer du uppmuntras att swisha en gåva till församlingen. Och det kan du göra för att du tycker att ja, men den här församlingen behöver det. Det finns nog många behov. Men du kan också göra det för att visa för dig själv. Varje krona jag har är en gåva ifrån Gud. Och därför överlämnar jag konkret de här pengarna den här dagen. Så, Josef och Maria, gör den där vandringen igen då. Ner till Betlehem och till Jerusalem. Och vi kan väl ändå kosta på oss frågan. Vad pratade de om med varandra när de gick och såg herdarna på ängen? Eller när de på kvällen såg stjärnorna på himlen? Allt det där tumultartade som Karin beskrev, var det fortfarande levande för dem? Eller, ni vet, saker som kan brinna i ens liv kan bara några veckor senare, eller kanske dagar senare, eller timmar, ha svalnat, falnat. Hade det gjort det för dem? Ja, vi vet inte riktigt. Men 1000 år tidigare så gör Elkana och hans familj något liknande. Det var en liten annan livssituation för 1000 år tidigare. Då levde de i en kultur där man hade flera, männen hade flera fruar. Och då, precis som idag, så är det himla lätt att jämföra sig. Är du med? Visst är det? Många tycker att det är enkelt att jämföra sig. Och när man gör det där så uppstår alltid eller ofta en fråga eller en känsla. Duger jag i jämförelse med? Det fylldes Elkanas hem. Därför att hans ena hustru fick barn efter barn efter barn. Det är liksom så. Och Hanna var barnlös. Och i hennes livssituation så innebar det, duger jag som kvinna? Duger jag som hustru till Kana? Och hon blir mer och mer desperat. Så en gång när hon är i templet i Silo så säger hon till Gud, om du ger mig förutsättningar att bli gravid så lovar jag dig att det är barnet ska jag ge dig. Alltså så här, riktigt konkret, det ska få växa upp här i templet. Hon blev gravid. Och kanske vi kan gissa att det är några år senare så går då Elkana och Hanna med sin lilla Samuel promenaden till Silo och templet där. Och vi kan ju ställa oss samma fråga där. Hur gick det samtalet? Var det en lätt promenad? Vad tänkte Elkana om Hanna som äntligen hade blivit gravid att hon nu skulle gå och lämna honom i templet? Vi vet inte hur det samtalet gick. Men vi går tillbaka till templet i Jerusalem. Där fullföljer Maria och Josef liturgin som fanns i templet med bönerna, med offret. Och de försökte så gott de kunde bland detta vimmel av människor göra det de skulle göra. Så många människor var där en dag för att göra precis det de gjorde. Men så fanns det också människor där som var där hela dagarna. De tillbringade all sin tid i templet. De kände att det bästa jag kan göra med min tid, det är att vistas där för att just ta hand om människor som Maria och Josef. Se till att de inte känner sig bortkomna. Se till att de känner sig välkomna och hittar till toaletten och blir sedda. Och att jag också kanske får be för dem. Lite värdar och värdinnor. Hanna och Symeon var lite av den funktionen. De kände förmodligen kanske inte varandra jätteväl. Kanske fikade de tillsammans någon gång där. Och så vet vi att Symeon då en gång i livet hade fått någon form av uppenbarelse. Någon form av övertygelse. Någonting hade Gud avslöjat i hans liv. Du ska få se Guds Messias innan du dör. Var det 1 år sedan? Var det 20 år sedan? Jag vet inte. Hade förväntan falnat och dalnat? Eller vaknade han varje morgon med tron på att kan det ske idag? Kommer jag få möta honom idag? Den här dagen så går han omkring i templet. Ser Maria, kanske amma, vid en bänk. Och igen är Guds uppenbarelse där. Det där som är så svårt att förklara. Det händer någonting i en som man förstår att det är någonting jag tar emot. Det är någonting som bultar i ens liv. En tanke, en känsla, ett ord, en övertygelse. Och jag anar att Symeon tänker, det är inte möjligt. Kan det vara detta barn? Jag skulle gissa att Symeon hade förväntat sig att se en ledargestalt av starka mått. Precis som Samuel 1000 år tidigare förväntade sig att se en stark, stor man när han skulle välja ut en kung. Men det Gud säger åt Samuel, du ser till det yttre men jag ser till hjärtat. Kanske ringde det i hans öron när han nu går fram till det lilla barnet och säger de här orden som kyrkan sen har bett dagligen. De ingår i de så kallade tidebönerna på kvällen. Nu kan din tjänare gå hem i frid som du har lovat. För mina ögon har skådat frälsningen som du har berett för alla folk. Ett ljus med uppenbarelse till hedningarna och härlighet till judarna. Och jag tänker att när Maria sitter där och hör de där orden över sitt lilla barn. Så får hon på nytt en uppenbarelse, ett avslöjande om detta barn. Och när jag satt i veckan och läste de här texterna så tänkte jag, har det inte också så varit i mitt liv? Jag har ingen aning om hur det är i ditt liv, men att när Gud vill, när han vill liksom heja på oss, när han vill liksom leda oss, när han vill förmedla all sin godhet och sin kärlek till oss, så gör han det så ofta genom någon annan. Många gånger har jag inte, kanske i olika sammanhang, kanske i en platsen där, fått höra ord från någon som har bett att, och som är rakt in en hälsning i ens liv. Men det behöver inte vara så fromma ställen som en böneplats. Anledningen till att jag flyttade till Göteborg började ett lunchsamtal med någon från församlingen här. Jag satt åt lunch i Kairo med en medlem härifrån. Och vi hade ett vanligt lunchsamtal. Och vi pratade om ditt och datt. Och han berättade om Göteborg och om Saron. Och någonting jag inte kan förklara gavs mig då. Som jag inte kunde släppa. Och som sen ledde fram till att vi flyttade hit. Jag tror inte personen hade någon aning om det. Men Gud använder, är ni med, varandra. För att förmedla saker på olika sätt. Och du kanske tänker, ja. Du är präst eller pastor eller något sånt där. Och de där vi läste om är ju också det. Det är lätt. Det är lätt för dig att tänka att sånt där händer. Jag ska berätta en hemlighet. Men du får inte berätta den för någon annan. Som präst så är man, brottas man med precis samma saker som alla andra, naturligtvis. Och vi vet det utifrån Eli i berättelsen i Samuelsboken. När Eli befinner sig i templet och ser Samuel komma med sina föräldrar och få höra orden ifrån Hanna: du Eli, skulle du kunna tänka dig att ta emot vårat barn? Och han tror väl säkert först att ja, jag kan väl välsigna det, och så gör han det. Nej, kan det få stanna här? Jag lovar dig att han inte bara sa yes, det är klart jag gör, jag är världsbäst på att ta hand om barn. Samuelsboken berättar om att han var en misslyckad pappa där han kämpade med söner som befann sig i templet, med som mutade, som tog mer av människor än vad han borde ta. Och han kämpade med, inte ska jag kunna ta hand om en son till. Ta någon annan, men inte mig. Eller för att inte tala om när han ser Hanna och blir påmind om att vänta, jag kunde inte se skillnad på om du bad eller om du var full. Jag kan läsa om det i samma kapitel i Första Samuelsboken. Han trodde att Hanna var onykter när hon bad om ett barn. Jag tror inte Eli hade en större sådär yes, wow, här talar Gud och här händer det massa sånt. Han kämpade. Men i sin trohet så tar han emot detta barn och blir dess medvandrare. Går honom nära under flera år och gör så gott han kan för att förmedla, dela något. Och ni vet att det var inte enkelt. Ni som kan och hört storyna vet att när Samuel försöker lära sig lyssna till Gud och ta emot Guds röst, så går han till Eli och frågar, och Eli fattar inte efter flera gånger. Det är för att det är så det funkar. Vi får lära oss. Men han ville vara med och se en ny generation. Han ville vara med och förmedla. Han kunde inte veta att den Samuel som han skulle gå nära var den som sen blev den sista domaren och den första profeten att sen starta igång och smörja kungar David och Samuel och allt vad de heter. David och Saul. Men där och då var han trogen i den uppgiften. Återigen. Det är så oerhört, tycker jag, för mig spännande att se hur Gud använder varandra. Olika åldrar, i olika uppgifter, i olika livssituationer. Någon har fullt upp med att få ihop sitt livspussel. Någon lever i ett annat livstempo, dagstempo. Gud vill använda dig och mig för att uppenbara, avslöja någonting av Gud till varandra. Det är det som är äventyret, att leva tillsammans, att vara församling. Och jag ska avsluta med en berättelse till. Förra söndagen, nej, 2 veckor sedan var det. Så pratade min kollega Caroline om att förvänta, eller att upptäcka tro från oväntat håll. Och så sändes vi iväg från gudstjänsten med nyfikenheten. Var kan Gud visa tro för oss? Vad kan Gud uppvisa att här fanns tro som vi inte riktigt förväntade oss? Och jag gick från gudstjänsten och sa till Gud, ja, okej, jag vill vara nyfiken den här veckan. Jag vill vara uppmärksam. 3 dagar senare sitter jag på kontoret där nere någonstans. så ringer telefonen. Och du ska veta att om du ringer till mig så blir jag glad. Alltså jag pratar gärna med var och en av er. Men just den här personen, han var telefonförsäljare. Är det va? Om du är telefonförsäljare här så ber jag om ursäkt. Men är det någon jag bara vill bli av med så är det just det. Så. Och i kyrkan går det bra därför att då har jag en kollega, Kalle, som sköter allt sånt. Så jag kan ju bara hänvisa till honom. Och medan jag försöker få fram telefonnumret och ska skicka det till telefonförsäljaren, så frågar han, du, vad är Saronkyrkan för något? Så fick jag berätta lite grann om vad Saronkyrkan är. Så frågar han, du, vad gör du som pastor och präst egentligen? Så försökte jag berätta lite grann om det. Och så börjar han sen berätta sitt liv, om sin kamp och sin vånda och hur han stor del av sitt liv har önskat och hoppats och velat tro, men alltid varit rädd för att ta steget. Och ni fattar att jag var inte lika snabb på att lägga på. Och jag förstår om någon tänker så här, det här är liksom den senaste strategin av en telefonförsäljare för att sälja på kyrkan sitt telefonabonnemang. Jag är med på det, men jag försöker inte vara lika cynisk. Mitt i det där får man bara vara med och ge någonting av Gud där man minst anar det. Ett sista exempel till från samma söndag. När du kommer till gudstjänst ska du veta att det är många under veckan som har förberett en gudstjänst för att du ska uppleva att du kommer in och blir del av någonting större. Att du inte behöver vara upptagen med vad är det jag tänker, vad är det jag känner. Du får vara liksom bara placeras in i en större berättelse, i ett större gemenskap. Delta i en större lovsång och så vidare. Och en mängd människor har förberett sig för att du ska få erfara det. Bland annat de här förebedjarna som brukar lite röra sig i det där rummet. För en del är det ett välkänt rum och för andra så är det ett lite sådär spacey rum. Vågar man gå in där? De ber för oss alla inför varje gudstjänst. Du ska veta att när du kommer till en gudstjänst att någon har bett för dig. Kanske inte att per namn, men man har bett att du ska få någonting erfara av Guds godhet. Och så ber de för oss som är aktiva. Och när de den söndagen bad för mig så frågar jag också, är det någonting som Gud har på något sätt velat avslöja, uppenbara, som ni tror är till församlingen eller till någon annan i gudstjänsten? Och så får, när gudstjänsten skulle börja så kom en av dem med en liten lapp. Och så på de där lapparna kan det stå ett bibelord, det kan vara en bild, det kan vara vad som helst. Och så kan de bara säga så här att kanske att det här är någonting. De behöver inte säga mer så, kanske att det är någonting. För det är upp till mig eller oss som pastorer att liksom bedöma, ska det här ges vidare eller inte? Och den här gången så var det en bild om att det var dimma. Helt tätt dimma. Och man kan inte se någonting. Men så plötsligt skingras dimman lite grann. Kanske att ni kommer ihåg, ni som var med för 2 veckor sedan. Och så när dimman skingras lite så ser man en liksom första delen av en bro att gå. Och jag bestämde mig för att jag delar den bilden. Och så uppmuntrade jag på olika sätt att om du känner igen dig i ditt liv så ja, men tala med Gud om det här. Tjänsten så går vi ner och fikar och då vill vi så himla gärna att du som är ny här första gången ska känna dig välkomnad och vi vill gärna fika med dig och jag satte mig vid någon som jag för första gången såg där och så berättar han att hans liv och att hans liv är en dimma och att han inte riktigt vet vägen fram. Och så fick vi samtal om det där och jag fick uppmuntra honom vidare till någon att prata med, vet, någon annan som man kunde prata vidare med. Varför delar jag det? Det är för att det är bara massor med olika exempel på hur Gud använder varandra för att uppenbara någonting för dig och mig. Han kan naturligtvis göra det direkt i en dröm eller i en beröring eller i en känsla, en tanke, men så ofta använder han någon annan. Och du och jag får vara öppna, tillgängliga för det. Och nu har det gått 20 minuter och det är nu min önskan skulle vara att yes. Den öppenheten vill jag ha. Om jag upplever någonting så ska jag försöka dela det vidare. Tänk om jag också får vara med och dela någonting av Gud in i en människas liv. Ska vi bara bedja helt kort innan vi snart får lyssna till en fin sång. Gud, vi tror att du, att ditt hjärta bara är fyllt av längtan att förmedla dig själv till oss. Eller om vi ska använda det fina ordet, uppenbara dig för oss. Ge ljus in i våra liv. Ge värme, kärlek där det börjar kallna. Heja på oss när vi känner oss nedtyngda. Omfamna oss när vi känner oss ensamma. Gud, tack att du gör det på så många olika sätt. Tack att du gör det kanske just nu till någon direkt. Kanske att du också delar något ord eller någon bild, någon tanke som är till någon annan. Herre, hjälp oss att vara lyhörsamma för det. Kanske någon vi ska ringa, någon vi ska fika med. Tack att vi inte är isolerade öar som Jonas talade om. Herre, låt oss få leva i äventyret att dela med oss av dig till varandra. Amen.